Försoningen den 19:e. Låt oss då gå vidare till 1 Petrus 2 och 24. 1 Petrusbrevet 2 och 24. Vi får titta lite mera på vad är det för någonting som Jesus bär bort. Då säger Petrus så här i enlighet med Jesaja 53 förstås. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten, och genom hans sår har ni blivit helade. Han har burit bort synderna i pluralis. Alltså våra missgärningar. Det var våra missgärningar han bar. Våra missgärningar lämnar efter sig orenhet i våra liv. Det där bär han bort. Det enklaste, vanligaste och mest konkreta exemplet är det här med att när man har varit i konflikt, som vi pratade om förra veckan när vi talade om förlåtelse en eftermiddag. När man har varit i konflikt så kan man en tid gå omkring och vara arg och ilsk och sur och gnissla tänder. Men så småningom lugnar man ner sig. Och då tror de flesta att de har förlåtit, men det har de inte. Utan de har bara, så att säga, grävt ner det hela. Synden är konkret och finns kvar tills dess någon bär bort den. Och därför är det så viktigt i sådana sammanhang, när folk har varit i konflikt, kanske både hatat och känt vrede, men så småningom lugnat ner sig, att man får sticka ner en käpp i jorden och se om det inte ligger en tunna med gift där nere. Det brukar det göra. För efter det, när man börjar prata om den här gamla händelsen, så ser man hur andlitsdragen blir lite spända och ögonen blir lite bittra. Och så vet man, det här gör fortfarande ont. Här finns det kvar giftigt avfall. Det får någon komma och hämta, annars blir det aldrig bra. Jag brukar alltid använda den här bilden av tunnorna i Teckomatorp, de som man grävde ner och trodde att man var av med, men som läckte ut gift så allting blev förgiftat runt omkring. Och många människor som kommer och söker hjälp för det ena eller det andra har såna här läckande tunnor nergrävda. Det kan vara tunnor av vrede, det kan vara tunnor av allt möjligt annat. Men vi måste ha klart för oss att om ingen har burit bort det vi har gått och härbärgerat och tillåtit i våra liv, så finns det kvar. Och när helst vi kommer i en situation som så att säga erinrar om den vi var om den gången, så kan det där dyka upp. Jag menar ett annat sånt här exempel, att man har tillåtit sig att leva i otrohet. Men så liksom fimpar man av det här. Och så hamnar man i en likadan situation senare. Och plötsligt så finner man att väldiga krafter löses ut i ens innersta. Därför att här fanns det kvar något ifrån det gamla. Det var liksom inte bara att bita av, utan det var någonting som måste hämtas också. Synderna. De bar han i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdighet. Den här reningen, den är nödvändig för att vi ska komma in i den vandring i anden som Gud vill. Många gånger när människor kommer och säger, det här funkar inte i mitt liv. Guds vilja fungerar inte, jag kan inte höra Guds vilja och ännu mindre vandra efter den i den utsträckning jag hör den. Det här går inte. Då måste man ha klart för sig att då är det antagligen så att det måste rening till av något slag. Det är kanske någonting som finns kvar och som Herren inte har fått lysa på att bära bort. Vi ska nu jämföra med hur det står i Romarbrevets 8 kapitel, de första verserna där. För där vidgas perspektivet ganska avsevärt. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ty det som lagen inte kunde åstadkomma i det den var försvagad genom köttet. Det gjorde Gud då han för att borttaga synden sände sin son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Det var väl glasklart och lättbegripligt, eller vad tycker ni? Det är en sån där vers som man brukar läsa men tänka det att ja, det kanske jag begriper någon gång. Men jag hade den ambitionen och förhoppningen att vi skulle begripa den idag. Här står talat om synden i singularis. Och synden i singularis är något annat än synderna i pluralis. För att synden i singularis, det är, vad ska vi säga, den kötsliga naturens önskan att vandra på egna vägar. Självlivet, om vi vill kalla det så. Den är mer än summan av våra överträdelser. Det är själva drivkraften i det kötsliga livet. Och vi anar av den här texten, för ordet fördömelse eller fördöma kommer två gånger, bara på dessa korta verser. Att här förskjuts ansvaret över ifrån människan till de onda andemakterna. Fram till dess att försonings- och reningsverket äger rum i våra liv vilar ansvaret på människan. Fördömelsen vilar över människan. Men den människa som är i Kristus, som alltså vandrar efter hans vilja, som söker hans vilja först av allt, där drabbar fördömelsen för missgärningarna inte längre människan utan synden själv. Gud fördömde synden i kött. Det här låter teoretiskt, teologiskt och abstrakt, men egentligen väldigt enkelt. Det var ju djävulen som frestade människan till synd. Och efter syndafallet var det människan som fick bära hela ansvaret, fast Gud naturligtvis visste vem det var som hade hittat på det. Gud vred inte nacken av ormen och sen var det bra, utan Gud kastade ut människan ur paradiset. Människan fick bära hela ansvaret. Och så här är det ju än idag. Jag menar, om du säger till en god vän att han ska göra ett inbrott och han gör ett inbrott och blir ertappad, så är det ju inte du som åker fast utan han. Han var dum nog att gå på det, säger folk, och så syr de in honom i fängelset. Men egentligen var det ju din idé. Det var du som lurade honom. Och om rätt ska vara rätt, så att säga, på ett högre plan, så är det egentligen du som ska åka dit. Och det är vad Gud gör i Kristus. Han klämmer dit djävulen till sist, så att säga. I och med att den kötsliga naturen alltid, så att säga, står under syndens välde. Jesus tar på sig all mänsklighetens all synd. Både det som har varit, det som är och det som ska komma. Alltså synden som andemakt, synden som drivfjäder. Och när hans kropp tar på sig den synden och låter sig dödas, så drabbar fördömelsen synden och icke-människan längre. Det faller en dom över djävulen. Detta därför att Jesus var rättfärdig när han dog. Rättfärdig dog han för syndare, säger Petrus. Han bar all mänsklighetens all synd och var ändå rättfärdig. Och när han på det sättet dör, låter sig dödas för syndens skull, så drabbar en dom själva synden och inte honom själv. Och det här, det kan ju tyckas vara ett fasligt knappologiserande, men det är det inte alls. Utan det är så här att detta betyder att vi blir inte av, att vi i Kristus, kan räkna med att få uppleva en förvandling också av det som driver oss framåt i livet. Syndafallet innebar att människan blev en prestigevarelse. En som letar efter fikonlöv. En som på olika sätt jagar efter tomheten och meningslösheten, gick vi igenom förra veckan. Och människan drivs obevekligt framåt av detta jagande. Det finns en mäktig drivkraft i den fallna naturen. Och den kallar Bibeln för synden i singularis. Tvånget att jaga fikonlöv. Tvånget att se på sig själv. Tvånget att söka en egen identitet. Tvånget att bli något för att kunna vara något. Att vilja bli som Gud, oberoende av Gud. Allt detta kallas för synden i singularis. Och det är alltså något mer än synderna. Och det vi förstår ur den här texten är nu detta. Att om fördömelsen över människan istället genom Kristi frälsning drabbar synden, så ska vi kunna räkna med att komma loss ur den här drivfjädern. Vi ska kunna leva ett liv där vi inte jagas framåt av fikonlövsjakten och fikonlövsletandet, utan vi ska kunna leva, som Petrus uttryckte i den förra texten vi läste, för rättfärdighet. Låt oss kolla om vi är ute och cyklar eller om det kan ligga någonting i det här. Vi går till andra Korinthierbrevet 5 och 15. Där står det så här. Och han har dött för alla, på det att de som lever icke mer må leva för sig själva, utan leva för honom som har dött och uppstått för dem. Jesu död innebär alltså att människan kan upphöra att leva för sig själv och istället leva för honom som har dött och uppstått. Det innebär alltså att vi ska kunna räkna med att byta drivfjäder i vårt liv. Därför att när vi formulerar detta med trons vandring i anden, så är det ju, höll jag på att säga, lätt att säga. Men det innebär ju att väldigt mycket av det som driver människan måste få försvinna. Och ersättas med något annat som ska driva människan på andra vägar åt ett annat håll. Och här ser vi alltså synden, har det nu fallit en dom över i människans liv. Självlivet. Istället ska vi få ta emot den helige ande. Ty alla det som drivs av Guds ande, det är Guds barn. Vi går tillbaka till Kolosserbrevet 1 igen. Och läser från 19 versen. 19 och 20 läste vi ju förut, men nu läser vi till och med 23 versen. Ty det behagade Gud att låta all fullhet ta sin boning i honom och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himlen är. Också åt er som förut var bortkomna från honom och genom ert sinnelag hans fiender, i det att ni gjorde vad ont var, också åt er har han nu skaffat försoning i hans jordiska kropp genom hans död, för att kunna ställa er fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga. Om ni nämligen förblir i tron, väl grundade och fasta, utan att låta rubba er från det hopp som tillbjudes oss i evangelium, det evangelium som ni har hört och som har blivit predikat bland allt skapat under himlen, det vars tjänare jag, Paulus, har blivit. Ni som förut genom ert sinnelag var hans fiend, också ni erbjuds försoning, säger Paulus. Alltså fiendskapen, självlivet, är någonting som vi ska kunna räkna med att få seger över i våra liv här. försoningen går mycket längre än till detta att ja, dessvärre syndar vi. Men det finns förlåtelse och vi syndar vidare och vi får förlåtelse och vi fortsätter att synda och få förlåtelse. Ja, tack och lov, nåden räcker hur långt som helst. Men om det är så att du skulle vilja slippa synda, så finns det bot för det också. Det är liksom det som är poängen. Om du skulle vilja slippa synda så ska det finnas bot för det med. Därför att synden, över synden i singularis har det fallit en dom. Han har dött för oss och vi har dött med honom. För att vi inte längre ska leva för oss själva utan leva för honom som har dött och uppstått för oss. Och det här det går ju Paulus igenom jättenoga. I Romarbrevets 6 och 7 kapitel. Så låt oss gå till Romarbrevet 6. 6 versen. Vi vet ju detta att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att syndakroppen ska göra som intet så att vi inte mer tjänar synden. Ty den som är död, han är friad ifrån synden. Har vi nu dött med Kristus så tror vi att vi också ska leva med honom eftersom vi vet att Kristus sedan han har uppstått från de döda inte mer dör. Döden råder inte mer över honom, ty hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Så må nog ihålla för att ge döda från synden och leven för Gud i Kristus Jesus. Låt därför inte synden ha väldet i era dödliga kroppar så att ni lyder deras begärelse. Och ställ inte era lemmar i syndens tjänst att vara orättfärdighetsvapen, utan ställ er själva i Guds tjänst så som det där från döden har kommit till livet, och era lemmar i Guds tjänst att vara rättfärdighetsvapen. Ty synden skall inte råda över er eftersom ni inte står under lagen utan under nåden. Det här blir lätt väldigt abstrakt. Det handlar om dopet, säger vi. Ja, det gör det. Det handlar om dopet. Men för att det här nu ska bli verkligt konkret i våra liv måste vi bromsa ett ögonblick och tänka vad går dopet ytterst ut på? Jo, det går ut på att jag dör bort ifrån mitt självliv och uppstår till ett rättfärdighetsliv. Jag vill låta syndens drivfjäder, allt fikonlövsletande, allt statusjagande, allt identitetsjagande upphöra i mitt liv. Jag vill istället i allting dela det liv som Kristus lever på jorden. Som en lem i hans kropp. Det är vandringen i anden. Men det är också detta perspektivet som alltid återkommer när vi talar om vandringen i anden. Att efterfölja Kristus och ta sitt kors på sig vardag. Att få överge självlivet in till den gräns där det kostar allt. Också det jordiska livet. Dopets yttersta konsekvens är människans accepterande av martyriet om så är Guds vilja. Och om vi så att säga har låtit oss omvändas till det accepterandet, då kommer vi inte längre att drivas av synden. Vi kan jämföra med hur Petrus skriver i sitt första brevs 4 kapitel, de 2 första verserna. Då nu Kristus har lidit till köttet så väpna också ni er med samma sinne. Ty den som har lidit till köttet har inte längre något att skaffa med synd. och lev sedan under den tid som återstår er här i köttet, inte mer efter människors onda begärelser utan efter Guds vilja. Ibland blir dopet en väldigt abstrakt grej för oss. En symbolhandling som innebär att vi tar till oss vissa förmåner ur Jesu död och uppståndelse. Och det är rätt. Det är helt rätt. Men dopet innebär också att jag bekänner mig till Kristi död i den meningen att jag är villig att följa honom efter. Också till dess yttersta konsekvens. Efterföljelsens yttersta konsekvens. Och det säger Petrus här. Har vi kommit fram till den inställningen i våra liv, då kommer vi inte längre att ha något att skaffa med synd. Och alltså detta mått av överlåtelse. Vi förstår att om detta mått av överlåtelse finns i våra liv, då kommer dopet att innebära att vi verkligen kan ställa våra lemmar i rättfärdighetens tjänst, som Paulus skriver i Romarbrevet 6. Till att bli rättfärdighetsvapen i Guds tjänst. Till en vandring i anden. Dopet innebär en kraftgärning. Det innebär att Guds nåd är verksam in i våra liv. Det är mer än en symbolhandling. Det är verkligen att det gamla syndlivet får sig en knäck. Men det sker inte på ett sådant sätt att du efter dopet lever rättfärdigt vare sig du vill eller inte. Utan Paulus säger att du må nu hålla före att du är död från synden. Det är det ena. Och du må se till att ställa dina lemmar i rättfärdighetens tjänst, i Guds tjänst. Dopet leder in Guds kraft, utlöst genom Kristi död och uppståndelse, i ditt liv så att du får en valmöjlighet. Du får en valmöjlighet att välja bort fikonlövsjagandet och istället börja vandra i anden. Men dopet tvingar dig aldrig. Och i början av sjunde kapitlet så beskrivs syndafallets effekt i äktenskapliga termer. Människan som levde i ett äktenskapsförhållande med Gud var otrogen. Och Gud försköt människan till hennes älskarinna. En fel älskare förstås. Nämligen synd. Och efter det lever människan, den fallna människan, i ett äktenskapsförhållande med synd. Och för att människan åter ska kunna gå tillbaka till sitt äktenskap med Herren, så måste hon dö bort ur äktenskapet med synden. För det finns bara ett sätt att bryta ett äktenskap, och det är att dö. Skilsmässa förekommer inte. Människan dog bort ifrån Gud och hamnade i äktenskap med synden. Måste nu dö bort från synden och återvända till äktenskapet med Gud. Det är därför som det talas om äktenskapsbrott här. Vi kan läsa lite grann i sjunde kapitlet. Eller vet ni inte, mina bröder, jag talar ju till sådana som känner lagen, att lagen råder över en människa för så lång tid som hon lever. Så är ju en gift kvinna genom lag bunden vid sin man så länge denne lever. Men om mannen dör, då är hon löst från den lag som band henne vid mannen. Alltså, om hon ger sig åt en annan man medan hennes man lever, så kallas hon äktenskapsbryterska. Men om mannen dör, då är hon fri från lagen, så att hon inte är äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan, nämligen honom som har uppstått från de döda, på det att vi må bära frukt åt Gud. Ty medan vi ännu var i ett kötsligt väsende, vore de syndiga lustar som uppväcktes genom lagen verksamma i våra lemmar till att bära frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen i det att vi har dött från det varunder vi förr höll oss fångna, och så tjänar vi nu i andens nya väsende och inte i bokstavens gamla väsende. Här blir bilden lite dubbelexponerad. Ibland så undrar man, är det synden jag är löst ifrån eller är det lagen? Svar, det är båda delarna. För lagen är den bestämmelse som binder mig vid synden. Det är så att säga äktenskapsbalken. Och som vi ska se när vi rätt snart kommer in på det här med befrielse från andemakter, så ska vi se att det här är viktiga saker. Det kan kännas lite träigt att gå igenom de här grejerna, men det här är faktiskt viktiga saker för att vi ska förstå hur vi ska lösa människor ifrån andemakternas grepp. Därför att Gud försköt alltså människan till andemakterna. Och för att människan inte skulle komma undan ur det nya äktenskapet, som naturligtvis inte alls var lika trevligt som det gamla, så satte Gud lagen där. Och lagen bestämmer att när människan är gift med synden så är hon gift med synden. Guds egen lag bestämmer det. Syndens och dödens lag, som det står i början av Romarbrevet 8, är alltså Guds bestämmelse att en människa som ger sig synden i våld ska inte komma undan den synd hon har kastat sig armarna på. Nåväl, då är det alltså så att när vi träffar människor som på det sättet blir bundna av syndens andemakter, så kan vi inte bara kasta oss över dem och driva ut de här andemakterna. Därför det kan hända att vi har lagen emot oss, och det är inte så lätt att ha det. Utan vi måste se hur den här juridiken går ihop för att förstå när vi kan befria folk och när vi inte kan befria. Utan alltså är det så här att Gud ställer i Kristus fram möjligheten för människan att komma loss ur äktenskapet med synd. Ur andemakternas grepp på olika sätt. Men då måste där finnas en önskan om att istället vandra i rättfärdighet. Vandra i anden. Leva i tro. Ställa sina lemmar till rättfärdighetens tjänst. Har Kristus lidit i köttet, så väpna er med samma sinne. För då har ni inget med synd att skaffa, som Petrus säger. Och det fordras alltså en radikal uppgörelse här. Att vi inte haltar omkring på båda benen. Utan att vi verkligen förstår att det finns två livsstilar och inte fler. Den ena handlar om efterföljelse in under ett kors. Där Gud ger oss kraften att bära korset, men där korset finns. Det andra är att vandra på egna vägar. Då Gud istället binder människan vid de upprorets andemakter som hon söker gemenskap med. Tills dess att människan får känna av, det var inte så roligt som man trodde. Och omvändelsen är så att säga den punkt dit Gud vill föra människan för att ta ut henne ur syndens sammanhang och sätta in henne i rättfärdighetens. Att ta ut henne från vandringen på egna vägar och sätta in henne i vandringen i anden. Och då finns i människans liv önskan att till varje pris vandra tillsammans med Herren. Dopet innebär då en rening och ett lösgörande ifrån det gamla livet. Det är en död och en uppståndelse. Då läser vi vidare lite grann i sjunde kapitlet, ska vi se. Börja läsa i sjunde versen. Vad ska vi då säga? Är lagen synd? Bort det. Men synden skulle jag inte ha lärt känna om inte genom lagen. Så jag hade inte vetat av begärelsen om inte lagen hade sagt du ska inte ha begärelse. Men då nu synden fick tillfälle uppväckte den genom budordet allt slags begärelse i mig, till utan lag är synden död. Jag levde en gång utan lag, men när budordet kom fick synden liv och jag hemföll åt döden. så befanns det att budordet som var givet till liv, det blev mig till död. Ty då synden fick tillfälle förledde den mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är visserligen lagen helig och budordet heligt och rättfärdigt och gott. Har då verkligen det som är gott blivit mig till död? Bort det, men synden har blivit det, för att så skulle vara det uppenbart att den var synd. I det att den genom något som självt var gott drog över mig död, och så skulle synden bli till övermått syndig genom budordet. Vi vet ju att lagen är andlig, men jag är av kötslig natur, såld till träl under synden. Paulus säger nu att lagen har ytterligare en intressant effekt. Den uppväcker synden, den väcker synden till liv. Ju mer en människa blir medveten om Guds vilja, eller bara om det goda i största allmänhet. Gud behöver inte i och för sig vara inblandad. Men tala om för en människa vad som är rätt och vad som är fel, så bör han omedelbart göra det som är fel. Och det spelar sedan ingen roll hur mycket du motiverar att rätt är rätt. Han kommer alltid att vilja göra det som är fel. Vi läser lätt den här texten så här, att om inte lagen hade funnits så skulle jag inte veta vilka gärningar som var synd. Äktenskapsbrott och stöld och mord och lite sånt här, va? Men det är inte det Paulus säger. Utan han säger att först genom lagen upptäcker jag vad synd är i mitt liv. Det är först då jag upptäcker att jag är inte den hyggliga, snälla och innerst inne ganska bussiga prick som jag trodde att jag var. Utan när jag upptäcker att ju mer jag blir informerad om vad som är rätt, desto mer vill jag göra det som är fel. Det är då jag förstår att jag är såld till träl under synd. Och lagen var inte given av Gud för att människan skulle ha en bruksanvisning att leva efter, utan för att människan skulle upptäcka att hon i själva verket lever i träldom under synd. Lagen var given för att binda människan vid synden och för att hon skulle upptäcka sin bundenhet vid synd. Genom att lagen väcker synden till liv. Ju mer moralisk kunskap människan får, desto ondsintare blir hon. För moralisk kunskap leder alltid till moralism. Och den moralismen kan ta sig två uttryck, precis som köttet alltid har två verksamhetsformer. Och det ena är att man moraliserar över andra och föraktar andra för deras tillkortakommanden. Det andra är att man moraliserar över sig själv och föraktar sig själv för sina egna misslyckanden. Stolthet, självfördömelse. Båda är uttryck för ett moraliserande sin. Lagen är ett uttryck för Guds heliga, rättfärdiga och goda vilja. Men när människan som vill det onda, så att säga, krockar med lagen, så kommer lagen att binda henne vid det onda och uppväcka det onda hos henne. Och detta måste vi förstå. Och vi måste också förstå att detta är Guds goda mening och avsikt, att det ska vara så här. Därför att det är bara genom att Gud binder människan ordentligt vid det onda och ger det onda utrymme i människans liv så länge hon vill det onda. Det är bara därigenom som människan kan utmanas till att frivilligt omvända sig till Gud. Och när vi nu talar om omvändelse så handlar det alltså om att omvända sig till en vandring i anden också in under ett kors. Det är att självlivet får dö och ersättas med ett Kristusliv fullt ut i våra liv. Och det är alltså inte så att Gud sitter i himlen och säger: åh, vad synd det är om dig, lille vän, som är så bunden här i synden, och tänk vad tråkigt att jag inte kan hjälpa dig. Gud har medlidande med oss. Men hans medlidande har inte karaktären av dalt och sentimentalitet. Jesus gråter över Jerusalem. Men han använder inte sin allmakt till att förhindra den kommande katastrofen. Utan det människan sår, det måste hon också få lov att skörda. Och innan vi inskrider med andlig auktoritet för att lösa människor ur olika former av andligt tvång, vare sig vi vill kalla det besättelse eller inte, så måste vi noga se till att inte människan har tagit genvägar när det gäller omvändelsen. Omvändelsen är det viktiga. Befrielsetjänsten ifrån andliga tvång och ondskans andemakter är aldrig tänkt att ersätta människans omvändelse. Utan är någonting som vi kan erbjuda åt människor som har omvänt sig från det som gjorde att de en gång blev bundna i det ena eller andra. Arbetar vi på det sättet har vi lagen med oss. Försöker vi att använda vår auktoritet över ondskans andemakter lite på måfå, lite hur som helst, kommer vi ofta i den situationen att vi har lagen emot oss. Och då händer ingenting. Då går vi på pumpen. Ofta till skada för de människor vi skulle hjälpa. För att om du identifierar ett andligt tvång i en människas liv, försöker kasta ut den andemakten. Men andemakten hade rätt att vara kvar och stannar kvar. Så kan du också räkna med att den andemakten kommer på olika sätt att göra livet surt för den människan du ville hjälpa. Ofta i form av mer ångest, mer bundenhet, mer förnedring och så vidare. Det gäller att veta vad man gör när man sysslar med de här tingen. Och därför går vi igenom den här juridiken. Det här är juridiska spörsmål. Inte därför att Gud är någon laggnetare så att säga, utan därför att djävulen är det. Han vet precis sina rättigheter. Och han håller stenhårt på dem. Och vi måste veta att vi gör rätt för att kunna utöva auktoritet mot honom. En trafikpolis som inte kan trafikreglerna är en fjant i trafiken. Och vi ska inte vara några fjantar i den här trafiken, utan vi ska kunna trafikreglerna.